är så härligt med de här gamla blueslåtarna. Vi har här på slingan på 95.3. Tell him. Ja, god morgon, jag heter Lasse Lundberg och finns här på... Det ska vi se här, det är lördagmorgon nu för tiden, 9-12. Ja, det har det varit länge här, ända sedan januari. Ja, februari åtminstone. Föreningen Musik och Media heter vi. Och vi sänder varje lördag 9-12. Och så sänder vi på söndagmorgon också, 9-11 nämligen. Jo, jag brukar digga de här gamla blueslåtarna, så jag tänkte att jag skulle göra en liten tribute, som det heter på svenska, till de låtarna och liksom, ja, fortsätta med dem lite grann. Det är snart dags för den officiella starten här av Föreningen Musik och Media. Klockan är redan 9:03 denna morgon. Jag hade lite kul med att lyssna på de här låtarna. Det är alltså slingan, det är den musik vi spelar här på FM 95,3. När vi inte har något bättre för oss.
FMM Stockholm.
Det kanske är lite bättre, jag vet inte. Vi börjar över lite försiktigt den här morgonen. Ja, jag ska väl bara ställa tillbaka allting. För det första lite kompression här behöver vi, så att man kan känna sig hemma igen, va? Så att det inte känns så konstigt allting. Föreningen Musik och Media, man kan besöka vår hemsida då, musikochmedia.com. Och då är det musik och media som ett ord.com. Och man kan även e-posta till mig, radiolars@musikochmedia.com. Och sen brukar jag lägga upp då gamla program, skopade versioner då med musiken bortklippt av gamla program, brukar jag lägga på min hemsida. Då går man till radiolars.com. Det var ju så här att jag bodde i Amerika och då var det här med webbsidor var ju nytt. Det var en gång 1996-97 eller när det var, kanske inte 98, jag skulle sätta upp min egen webbsida. Jag började med den bara som vanlig så där namnlös, men sen så tänkte jag man kanske ha någon namn. Och då tänkte jag så efter mycket svårt tänkande där, så kom jag fram till Radio Lars, eller Radio Lars. Skulle det funka både på utrikiska och på hemspråket och sådär. Och så blev det så liksom. Och så .com, det är, ja, det är självklart, det är liksom det största, mest använda domännamnet. Nu har det kommit fler. TV har ju kommit för ett tag sedan. Och ja, det kommer idligen nya. Jag kan inte hålla reda på alla. Och så var det något som är, ja, det finns så mycket konstiga stories här. Det var prat om att webbnätet över hela världen då, World Wide Web, kanske skulle göras om. Man skulle liksom starta ett annat webbnät som inte då har den här enorma öppenheten som dagens webbnät har, utan består av bara stora etablerade företag. Med tiden skulle man liksom tvinga in alla där genom att göra de tjänsterna mycket billigare än det här öppna, fria nätet.
I nyheterna om en liten stund, artister misstänks för narkotikabrott vid festival och fet fisk kan skada spermieproduktionen. Mer om det här i nyheterna om en liten stund.
Nu klockan 9:06 och vi har vår egen klocka här och kör nyheterna vi vill ungefär lite grann. Tillbaka till 1970-talet och Andrea True Connection. Mer. Mm. Ja, Västerlandets motto där, mera, mera, mera. Och nu, Andrea True Connection hade uppfattat det redan på 70-talet.
Artister misstänks för narkotikabrott vid festival och fet fisk kan skada spermaproduktionen. Det här är radions nyheter. Flera artister som deltar på den pågående reggae-festivalen i Uppsala misstänks för narkotikabrott. Ett 50-tal personer har tagits in av polisen för provtagning. Uppsala polisen också hittar mängder av narkotika bakom scenen. 3 år efter stensättningen av det som skulle bli Europas största buddhisttempel har ännu inte påbörjats. Ingen kan heller säga när det ska byggas i västerbottniska Fredrika. Bygget slås med stora ekonomiska problem och det fattas runt 10 miljoner kronor. Georgiens president kommer att utlysa militärt undantagstillstånd nu på förmiddagen, uppgav landets säkerhetsråd. Av rädsla för ryska bombangrepp har regeringsbyggnader och presidentkansliet i huvudstaden utrymts. Redan under den första tävlingen efter invigningen av OS, dressyrdelen i fälttävlan, kom den första protesten in på arenan. Det var från läktaren som inhemska studenter protesterade med plakat. Demonstranter greps och bars bort av flera säkerhetsvakter. Under gripandet försökte säkerhetsvakterna stoppa fotografer från att fotografera incidenten. Miljögifter som finns i fet fisk från Östersjön och insjöar kan ge försämrad spermaproduktion hos en del män. Det är forskare från bland annat universitetet i Lund och Malmö som ligger bakom upptäckten. Det handlar om var femte man som bär på en genisk variant som gör att gifter som PCB och dioxin påverkar mängden sperma. Det skriver Sydsvenskan idag. Bland män utsatta för miljögifter med genvariationen var spermantalet 40% lägre. Det får avsluta radions nyheter med Mikael Berglund.
Vi tackar så mycket för det. Radions nyheter kan man då höra varje morgon när vi sänder här på Föreningen Musik och Media. En av de stora nyheterna är givetvis att Ryssland har börjat bomba i Georgien. Och jag ska väl ta upp lite mer av det där senare, för det är ju onekligen en riktigt stor nyhet, en av dem. Lite chockartade, tumultartade saker som händer, men som är led i en mycket längre utveckling. Never gonna give you up kan man då säga om Ryssland, som inte vill tappa bort sina forna kolonier man hade under Sovjet. För egentligen det handlar om. Kanske lite mer också. Stalin tvångsförflyttade människor kors och tvärs för att splittra upp folk och splittra upp nationer kanske snarare. Och det här innebär att det lever alltså en hel del exilryssar, om man kan kalla det för det, i de före detta sovjetrepublikerna. Och de känner ofta mer samhörighet med Ryssland än med de länder då, till exempel Estland, Lettland, Litauen, i det här fallet Georgien och så vidare, som lever i fortfarande. Ja, jag kommer aldrig ge upp det. Alltså, never gonna give you up, säger då Putins efterträdare Medvedev, eller vad han heter, och han säger att vi ska inte släppa Georgien. Historien kastar långa skuggor, alltså. Det var ju långt före andra världskriget. Det var ju första världskriget. Det var ju Lenin 1917. Det var ju då kampen mellan de vita och de där. Det går så långt tillbaka. På sätt och vis kan man säga att det är två olika system fortfarande, som under kalla kriget och senast, som stod emot varandra. Den västerländska demokratin och sovjetsamhällets totalitära system. Men vad som är intressant är kanske alla dessa olika folk som ibland vill leva med sin egen kultur och sitt eget liv. Här närmast har vi då esterna givetvis, vars huvudstad då Tallinn ju ligger närmare oss i Stockholm än Helsingfors, än Köpenhamn och än Oslo. Inte så mycket närmare, men ändå. Och ändå under hela kalla kriget så var de isolerade. Det är verkligen tragiskt alltså att de var avskärmade. Men det beror ju på vår kulturelit här som ställde upp för Sovjet. Det berodde väl på att det var liksom, där är en överklass som kan bestämma folket. Ja, men det gillar vi. Och man gillar väl inte Amerika då, där skulle vara någon form av folkdemokrati. People's Republic. Och alla hade liksom lika mycket rätt under lagen där. Alla var lika inför lagen där i USA. Så är det fortfarande. Och då är det klart att det gillar man inte om man tillhör någon elit i något land. Då vill man hellre ha något sånt där kontrollerat uppifrån. Men bortsett från det, jag kan inte historien så bra för att veta hur mycket av olika folkomflyttningar det fanns innan Stalin satte igång. För han var verkligen flytta om folk. Han såg verkligen till, han ville verkligen blanda upp olika människor. Han tvångsförflyttade då många i de här sovjetsatellitstaterna och det fanns ju stater då som behöll någon form av statlig autonomitet, möjligen då man kan säga så, Polen, Tjeckoslovakien eller möjligen Östtyskland. Och så fanns det som skulle ingå i själva Sovjet då, Estland, Lettland, Litauen med flera som egentligen hade rätt att vara lika självständiga allihopa. Men i det är klart att i länder som Polen och Tjeckoslovakien så var ju styrningen stenhård. Även i Östtyskland så var ju styrningen stenhård ifrån Moskva. Men det var inte samma, och det var ett stort inslag av inte minst KGB då från Sovjet som hade sina kontor där som bestämde över de lokala säkerhetstjänsterna som sen i sin tur kunde skickas ut i världen. Jag menar Stasi och Bulgarien som med flera säkerhetstjänster var ute runt hela jorden, men det var fortfarande KGB som bestämde över dem. Jag menar KGB hade egna lokaler och kontor och folk till exempel i Östtyskland som bestämde över Stasi då. Men det var ändå en viss skillnad, för att i länder som, om vi tar Baltikum här, där gjorde ju Stalin en stor folkomflyttning. Man tvångsförflyttade folk bort ifrån de här länderna och flyttade in sovjeter då, eller ryssar som skulle bestämma över. Och det här gjorde att man försökte blanda upp då, Stalin började väl med det och försökte blanda upp folk verkligen och slå sönder någon form av lokal kultur och inhemskultur. Och det sätter ju spår fortfarande, för nu bor ju kvar väldigt många ryssar. Och många säger ryssar för att de själva ibland faktiskt känner sig mer som ryssar och till och med inte vill ha medborgarskap i de här nya staterna som har kommit nu efter att muren föll. En del av dem känner mer solidaritet med Ryssland och vill hellre ha medborgarskap där. Och en del har det, till exempel i Georgien nu så är det en del som har ryskt medborgarskap. Men formaliteten är en sak, men många känner nog mer samhörighet med Ryssland och vill ändå bo kvar i de länder de oftast har vuxit upp i. För det var ju länge sedan Stalin härjade och kalla kriget började också bli ett tag sedan. Vi har haft flera sådana situationer och sen har det ju varit lite blandat. Det har gått lättare för de här länderna där det ryska inflytandet i personer, även om Ryssland har kontroll över Polen, Tjeckoslovakien och med flera, jag nämnde Ungern och Bulgarien och alla, så var ju ändå den lokala befolkningen i majoritet och ryssarna numerärt blev aldrig så där riktigt stora på samma sätt. Så de har ju haft det lättare till en självständighet nu. Men i vissa länder så har det ju varit mera blandat. Och det är till viss del det som är en del i det här problemet. Själva det numerära inslaget av människor. Och det andra är väl att de här ryssarna som skickades ut från Stalin, de var väl förmodligen, jag har inte bra koll på det, men de lär ju ha varit KGB-er först och främst, så ett gäng KGB-er där, och de har ju kommit in uppifrån för att bestämma över de här människorna som någon form av överklass som skulle rensa upp och styra uppifrån och ner. Och man gjorde ju ryska till officiellt språk och så vidare. Och det är klart att när många av de här har kämpat efter sin självständighet, många av de här folken med sitt eget språk, sin kultur och sin egen identitet, så vill man ju bli av med det här ryska inflytandet mera kulturellt och inte bara formellt, att Sovjetunionen föll och en del för självständighet. Så det här är inga lätta saker, för det här är ju något som har att göra med människors identitet och samhörighet och så vidare. Men sen har vi västvärlden, vi har EU och vi har USA. Och både i EU och i USA så finns ju en annan filosofi som är att någon form av icke-totalitär styrning uppifrån, utan någon form av multikulturellt tänkande där man ska liksom tillåta alla och man ska blanda alla och man ska ha någon form av öppenhet i media. Jag vet, en ögonöppnare för mig någon gång på, ska vi tänka, var det 80- eller 90-tal kanske? Jag träffade folk från öst som kom över och ibland så sa de att det var så dekadant här i Sverige. Dekadant? Vadå? Jag fattade inte. Men det är många som tycker det, som kommer ifrån länder där man inte har fria media till exempel och som möts av allt sexualitet i media, pornografi mer eller mindre öppet. Och även kritik av ledare och sånt kan vara lite svårt att ta till sig och svårt att förstå. Så det är då när EU och USA försöker att påverka de här före detta sovjetsatellitstaterna och regionerna och så vidare att komma in i västvärlden, så möts det med motstånd ibland också. Ibland kan det kännas som en ny ockupant, men på ett annat sätt. Och vi har ju liknande problematik också med Turkiet, medlemskap i EU och stor muslimsk befolkning och största partiet och så vidare. Som kanske egentligen inte då platsar ens i Turkiets grundlag, men än mindre kanske i EUs. Det här är frågor som bara kommer bli större och jag tar upp det mycket för att alltså det skylls ju över mycket i svenska media. Det är ingenting man tar upp eller pratar om så mycket. Hela kultursynen är ju väldigt skruvad och väldigt sned på något sätt, va? Och även tankar om religion har varit det tidigare. Så att det finns liksom stora vita fält i media, saker som bara aldrig berörs. Om man växer upp bara med Dagens Nyheter och P1 och Rapport, då blir man, fattar man ingenting. För då liksom är det, kommer saker som en blixt från en klar himmel. Vad är det här? Nej, men hur då? Man får ett väldigt inskränkt sätt att tänka på. För de här frågorna kommer bara att växa i betydelse. Och det är inte sådana här frågor som alltid har genom hela människans historia varit grunden till konflikter och så vidare. Kulturella motsättningar, människor med olika identitet och olika livsstil och olika kultur som tvingas ihop på samma område. Det är en av de ständiga konfliktorsakerna i världen, och det är till viss del det vi ser i Georgien nu, där Sovjet alltså har gått in och bombat med flygplan här de senaste dagarna, och Georgien har skjutit kanoner heter det för. Och det är många döda, uppåt kanske 1500 döda åtminstone än så länge. Och det är alltså, ja, det är ett krig. Formellt så är det ju en krigshandling självklart när Ryssland går in och bombar en suverän nation. Och det utvecklas kanske till ett fullskaligt krig. Och då är det ju så här med krig att det är lättare att gå in än att dra sig ur då för alla inblandade. Hur många såna här konflikter och sånt har någon ledare tänkt att vi går in och gör någonting, eller vi ska markera att vi inte tillåter det här, och det börjar väldigt lätt och sen så tar det 30 år innan man ens kan lyckas komma ur. Och frågan är också varför Ryssland gör det här. Alltså Ryssland har ju fått backa när både EU och USA på något sätt har flyttat fram sina positioner i och med att muren föll. Och många folk i de här före detta Sovjet-satellitstaterna har ju själva velat västerut och sett det som hoppet. Och utom de ryssar som kanske bodde där, som såg till Ryssland och Sovjet tidigare. Men sen har ju också både EU och USA tryckt på, dels i form av privata företagare och affärsmän. Och dels i form av att stater har tryckt på, och förmodligen har ju CIA varit inne i början åtminstone när muren föll, och dels för att ta reda på alla de här massförstörelsevapnen och kolla vad som händer med dem och försöka lägga beslag på dem innan de såldes vidare någonstans. Men möjligen har man varit med även att driva på valkampanjer. Man kan ju misstänka den här orangea revolutionen och så vidare att möjligen kan amerikansk underrättelse ha hjälpt till där. Ja, svensk har varit där kanske för att spana vad det fanns för militära massförstörelsevapen återigen. Jag vet inte om vi har idkat någon politisk sån här, vad kallas det för nu, kampanj för att försöka ändra styret där. Mer än kanske några diplomater här och där. Men så då är frågan, kommer det här bli en sån här jättekonflikt? Kommer det här att vara i 30 år som när Sovjet var i Afghanistan och så vidare. Nej, det var kanske inte 30 år, men jag tänkte på Vietnamkriget som blev nästan 30 år om man räknar med fransmännen med flera. Så det kan ju bli en sån här ständig konflikt, det kan bli en lång konflikt eller det kan ta slut. Och frågan är varför Ryssland gör det här, om det är för att man liksom har tvingats backa på flera fronter här och sätter ner foten, eller om det är de här hamnarna lite söderut man är intresserad av. Nu kan inte jag vara alla de olika gasledningarna går, men de är också inblandade där, självklart. I ett sånt här läge så måste jag säga att vår utrikesminister Carl Bildt har ju så att säga sagt de rätta sakerna. Men det faktum att han alltså har aktier i olika oljebolag där borta, det är ju helt åt helsike. Och då säger han inte, ja men jag har satt den på vila. Nej, det finns inga ursäkter för sånt. Är man statsminister, då ska man inte ha några privata ägarintressen då i olja som ett av de viktigaste komponenterna just i det här fallet. Både vad det gäller att Ryssland vill bygga en oljeledning på botten under Östersjön här. Men även i det här fallet de olika gasledningar som går genom de olika för detta sovjetstaterna där och transporterna och sånt. Men annars har han i för sig så att säga sagt de rätta sakerna. Och, men han gör det förmodligen utifrån en nyliberal och västerländsk idé om att demokrati är bra, och det är den ju. Och demokratiska stater är bra, och det är de ju. Och det är så att säga västs officiella, men ändå man kan säga moraliskt mest högstående idé, kan man tycka, att det ska vara öppna demokratier överallt. Och då tänker man, skulle inte Ryssland kunna hoppa på det tåget också och liksom bli en del av den här västliga gemenskapen? Ja, alltså jag vet inte, jag har ju tyckt så i många år, men jag har börjat ändra mig lite grann, och till viss del var det då när muren föll, hoppas man på, nu kan de få demokrati och marknadsekonomi och sådär. Men så hände det ju att den här korruptionen bara fortsatte i Ryssland. Det var en hel del såna här småpåvar som fick enorma rikedomar i Ryssland och fick plötsligt så liksom stora oljefält och stora delar av Rysslands infrastruktur som ägdes av några privatkapitalister. Och det var man, men vänta här, hur gick det här till nu? Och då började man liksom misstänka, vilket det förmodligen var, att det var mutat till. Och pengarna försvann utifrån Ryssland och en del hölls kvar av några otroligt rika miljardärer. Och mot den bakgrunden så kan jag förstå det ryska folkets kärlek till Putin och varför Vladimir Putin då försökte ta tillbaka det här i rysk ägo, många av de här naturtillgångarna och infrastrukturen. Infrastruktur, alltså industrin för oljeutvinning med mera. Man kan ju förstå det när det inte var frågan om en som USA, där man har en kapitalism som har lagar och regler och bestämmelser för hur den ska drivas, vilket innebär att det finns, det är liksom, det finns en renhet på ett annat sätt, en lagstiftning, inte minst börserna där borta. Men när det inte finns sånt i ett land, då kan man inte ha, man kan inte bara ta bort en totalitär regim och ha ingenting och tro att ja, men då är det demokrati, då är det öppenhet. Nej, det är det inte, utan då är det bara att några andra mafioser som tar över istället, och ibland samma som hade makten tidigare kanske. Så på så vis kan man ju förstå en del ledare som vill hålla kvar den här totalitära stilen för att det ska komma faktiskt landet till godo. Det finns ju en sanning där också. Och då är det inte lika kul att försvara de här enstaka storkapitalisterna som själva då har liksom skott sig på ett lands bekostnad på något sätt. Det är ju inte någon form av riktig marknadsekonomi eller demokrati. Det går alltså inte att ha inga regler alls. Då är man ju tillbaka till kommunistsystemet där det inte är några regler, bara den starkaste bestämde. Då är man kvar i kommunismen på något sätt. Det är samma sak, va? Utan man måste ju ha regler och lagar i en demokrati och ett civilt land. Så det är flera sådana saker som kommer samman här. Och även om jag då älskar västerlandet och så kan jag ändå förstå den andra delen, den kulturella delen, att många som lever i de här länderna, de gillar inte diktaturen i och för sig, men många kanske inte gillar den här, det de ser som laglösheten och dekadansen och normlösheten som finns i västerlandet, där det krävs mer av individen att själv ha en identitet och att kunna leva ibland andra som har en helt annan livsinriktning, alltså multikulturismen. Den är inte alltid så populär och många ser den som ett väldigt hot. De ser att de själva kommer att bli nedtrampade och de blir skrämda av återigen det sexuella inslaget i media och normlösheten och så vidare. Ökad brottslighet på gatan inte minst, som är en ting som verkligen man kan ju förstå, för det är självklart de svagaste i samhället som drabbas av gatubrottsligheten då i första hand. De rika klarar sig alltid. De kan leva i diktatur eller demokrati. Det spelar ingen roll. Och därför är de inte alltid så mycket för demokrati, inom parentes. Så den här kultureliten klarar sig, men det är alltid folket det gäller. Och de här frågorna kommer ju bara att öka i framtiden.
Ja, vad vi behöver är riktig kärlek.
Real love. Här har vi The Doobie Brothers. En situation i Serbien givetvis, där det finns en blandning av Rysslands vänliga och västligt intresserade folk som vill in i EU. Och vill, för närvarande ser ju regeringen i Serbien västvänlig och EU-vänlig. Men de har väl lite hela folket bakom sig i alla fall. Och Kosovo givetvis, vad som har hänt där. Men så det här är någonting som kommer att fortsätta. Jag tycker det är svårt att ha några enkla idéer om vad som vore bäst och så vidare. Men man kan säga att en del av Rysslands agerande nu är kanske också för att visa de andra staterna vad som kan hända då. Både de som vill att Ryssland ska komma in och hjälpa. Det är många andra då ryssvänliga som vill just att Ryssland skulle komma in och hjälpa just dem där. Och även i Georgien och andra ställen så vill man, hoppas man ju på väst. Och Georgien har ju en hel del, jag kommer inte ihåg hur många det är, trupper i Irak eller Afghanistan som koalition. Och de längtar väl hem nu antagligen, va? Och Georgien vill ha hem dem också och vill att USA ska hjälpa och få hem de trupperna. Jag kommer inte ihåg, var det 200 000? Nej, så många kan det inte vara. Nej, jag minns inte, jag har så svårt för siffror. Så, men det är klart, de vill inte vara, de vill ju komma hem. Det vill liksom så att man, det händer ju jättemycket nu och det är stor dramatik, många döda, och man undrar om det här kommer bli en sån här långdragen konflikt eller om de kommer gå över väldigt fort. Det är egentligen alldeles i början som sånt avgörs, och det är liksom, det är sällan någon mellanlägen, va? Utan antingen kort eller också håller på länge. Men det är klart, formellt är det onekligen en mycket stor händelse att Ryssland går in och bombar en suverän stat. Det skulle man aldrig göra här. Nej, nej, nej. Vi kan lägga ner vårt försvar. Det är ingen fara, det är ingen fara. Vi är helt säkra. Vi har ju FMM. You're just too good to be true. Tack så mycket. Can't take my eyes off. I Kina är de glada, för nu har då strålkastarljuset till viss del riktats ifrån då OS. De vill ju ha massa strålkastarljus då, men så blev det ju så många protester och då är det bättre att de krigar i Osbestesien eller vad det heter här i Georgien. Nej, det var nog en tillfällighet. Jag tror inte att Ryssland gjorde det för att hjälpa Kina. Däremot så hjälper man ju Iran gärna, som är liksom också en sån där, man kan ju som en kil in mot västerlandet på något sätt. Så ja, stormaktsspelet fortsätter, nationsspelet fortsätter. Det är klart, om alla var demokratier så skulle det faktiskt inte bli så här. Nej, det skulle inte bli så här. Men frågan om man kan lita på demokratin också. Det är ju faktiskt demokratierna som använder mest energi. Det blir så liksom. Ekonomin går bäst, folk vill ha mer och man gör med mer energi och mer resurser. Så att demokrati är ju inte heller så lätt alltså. För att inte tala om normupplösning och ökad brottslighet. Ja, jag vet inte hur det här egentligen ska ordnas på slutet alltså. I can feel it coming in the air. Georgien då, som gränsar till vattnet, det är väl kanske den där hamnen man som är intressant också för ryssarna, jag vet inte riktigt. Jag undrar hur det var då. Ja, på min mors mormors mormors tid. För det var nämligen så att då var de precis där. Ja, i Georgien. Det hette det ju inte då, men jag vet inte exakt när de var där. Det var nog mer än 30 000 år sedan. För de kom ju, alltså ja, det är så här va, att jag har ju då gått till National Geographics hemsida efter att ha hört talas en hel del om The Human Genographic Project. Det är alltså så här att då har man rest runt i jorden och tagit DNA-prov av människor, framförallt folkgrupper som inte har rört sig så mycket, som har levt kvar på samma ställe länge och sådär. Och så har man gjort sådana här DNA-kartor tillbaka i tiden, hela vägen tillbaka till Afrika. Till Afrikas horn ungefär, där människan ansågs ha uppstått. Det kan inte ha gått så fort, men någonstans där. Där människan uppstod någonstans, det som väl är idag. Vad är det nu? Somalia, Etiopien ligger väl där ungefär nu för tiden. Men så vandrar människan ut, va? Och då har jag kollat här. Och på min mors sida, de alla mödralinjerna där tillbaka. Så man kom visst, minns jag rätt vad jag läste nu, så kom man då till Europa för ungefär 30 000 år sedan. Men innan dess då så vandrade man, man tänkte sig ner, ja man tänkte sig liksom sådär, vad ska vi säga, ja det som nu kanske är Litauen, Polen ungefär där, och så rakt österut. Och sen, jag ska titta på kartan, ja just det, och sen ja ungefär rakt söderut då, så att... Vad blir det? Mellan Svarta havet och Kaspiska havet, eller vad det nu blir. Jag är så dålig, vad heter de där? Nåja, men hur som helst. Så att på min mors mormors 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 någonting, va? Linje där. Så gick man alltså precis det som är Georgien nu. Där vandrade man norrut då. För man kom ju söderifrån, från Mellanöstern, som alla andra som lämnade Afrika under förhistorisk tid. Så det är intressant att tänka tillbaka på något sätt. Men det var ju ett tag sedan. Jag kan inte säga att jag kände den här direkta kopplingar till Georgien mer än till någon annanstans de var under hela den här långa vandringen. Men det är intressant i alla fall att kolla. När man lever så här under, liksom, varför får man ont i huvudet? Eller varför gillar man viss mat och inte annan? Jag har svårt för mjölk till exempel. Och vad är det som är, liksom, gör att man trivs i vissa omgivningar, vissa så här skog och kanske inte så direkt intresserad av havet och sådana saker. Och då kan man ju titta på då hur ens förfäder har vandrat genom markerna och olika ställen och tänka hur det såg ut där, vad det var för väder där, klimat och för vegetation och terräng och sånt där, och vad det fanns för mat att äta, och om de levde i stora grupper eller i små grupper och så vidare. Det är någonting jag kan rekommendera om man är intresserad. Man kan gå till National Geographics hemsida då och beställa en sån här DNA-test som man då kan kolla tillbaka just hur ens egna förfäder har vandrat över jorden. Och det är liksom intressant att få man såna tankeställare och tänka, ha liksom hur man själv då, hur man har utvecklats som människa under den tiden. Självklart de här långsiktiga förändringarna. Sen så händer det, kan hända väl mycket bara på, vad var det nu mina föräldrar sa? Det tar 5 generationer att skapa en gentleman, men bara en att förstöra. Fast de sa det liksom var jag befann mig på den där stegen, om ens någonstans. Jag vet liksom inte, om man är en gentleman, vet man det bara så här? Eller... om man verkligen är en gentleman, då kanske man inte ens vet om det. Man är så nobel och så fin som man liksom inte... jag har inte fattat det där, hur det ligger till. Så att, jag vet inte vad jag befinner mig där på den där skalan där. Nåja. Ska vi höra den här låten på riktigt förresten? Den var lite kul i bakgrunden, men den kanske vi ska ta på riktigt. Holding Back the Tears. På Föreningen Musik och Media. Denna lördag morgon. Alltså, Randy Crawford är inte helt fel hon heller. Kombinationen blir bara ännu bättre. Ett han som sjöng den där original Red någonting, en irländare någonting den stilen, med långt där konstigt alldeles. Han skulle klippa. Oj, han skulle klippt sig, det var så konstigt vi ser han hade. Men han sjöng den verkligen med inlevelse, även om han inte var lika vacker röst, så hade han verkligen inlevelse. En gripande låt. Holding Back the Tears med Randy Crawford den gången.
Ja, nu blir han annorlunda. Dance Across the Floor med den egna Lasse Lundeberg och Jimmy Bohorn på FM. Do it!
Jimmy Bohorn med den engelska Lundeberg och Dance Across the Floor förstås på Föreningen Musik och Media. Härligt. Visst den gamla låt, jag kunde inte bli att lyssna efter SN. Den är så härligt skitigt ljud där. Alltså, jag drog på lite bas där i tag. Jag tänkte jag skulle prova det lite grann. Ah, kul att testa. Annars, alltså, jag kan inte låta bli att tänka på det här som har hänt med det är inte så vanligt liksom att en sådär, Ryssland går in och bombar en suverän stat bara så utan vidare. Och för de i Georgien som inte tycker om det här och som inte vill det, hur ska man kunna klara sig som ett litet land så där mot Ryssland som har ganska stora militärresurser? Ja, någonting som det finns opinion för som det har pratats om i Georgien, det är att man skulle söka medlemskap i NATO. Man har ju redan med koalitionen då i jag kommer inte ihåg om det är Irak eller Afghanistan eller bägge där, men det intressanta är att hade Georgien varit med i NATO så hade det här aldrig hänt. För då hade ju inte Ryssland vågat anfalla. Det är nämligen det som är fördelen med att vara med i demokratin och västvärldens militärallians NATO. Eftersom den består av västvärldens demokratier, så inte alla men många, så är det också en den starkaste militära styrkan som demokratierna har bäst ekonomi och mest möjlighet att utveckla även sin militära förmåga. Det är därför Kina vill bli ekonomiskt så starkt. Just det, det är inte för en form av demokrati utan det är för att det var nämligen så att det var därför Sovjet förlorade mot USA under kalla kriget. Det hängde på ekonomin till slut. I den här kapprustningen så hade inte Sovjet råd att rusta lika mycket som USA hade. Det var egentligen det ekonomiska det föll på. Och det är väl det man har lärt sig i Peking här nu, att jaha, det är så man ska göra. Man ska bli ekonomiskt starkast och så har man dragit igång en stark ekonomi då. Så man utvecklas nog enormt. Men det är inte frågan om demokrati och tyvärr, de här nyliberalerna kanske tror liksom att det är samma sak, men de har antingen ulterior motives eller också är de inte så jävla skarpa på de här demokrati- och diktaturfrågorna. Kanske inte vill heller. Men det är intressant att se hur en liten nation då i det här fallet kan bli anfallen som Georgien. Och hade man varit med i NATO så hade det inte hänt. Då hade alltså inte Ryssland vågat anfalla. Eller också försöker man föregripa det och anfalla liksom innan det ska kunna bli ett riktigt medlemskap och så vidare. Och ja, de här alltså krig är det jävligaste som finns och vi har ju varit förskonade från det i Sverige. Det finns en alldeles otrolig naivitet och okunskap om de här sakerna eftersom vi har varit skyddade av England och USA ett par världskrig och sluppit vara med själva, så tror vi på något sätt att ja, man bara, vad hon är så automatiskt, det är ingen fara, man kan bara låta bli, liksom slipper man. Ja, fråga, man vill inte gå längre liksom än till våra grannfolk här och fråga dem. Och varför vill Norge och Danmark vara med i NATO för? Ja, det var ju för att slippa sånt här helvete en gång till. Och det är någonting som vi skulle tjäna på här också i Sverige, så skulle risken för att någonting ska hända mot oss minska någonting dramatiskt. Man kan också fråga sig, vill man vara med liksom i demokratin i västvärlden eller ibland diktaturerna? Ja, det är svårt att välja här alltså, men det intressanta med NATO är om man jämför med EU-medlemskap, NATO är ju en stor skillnad mot EU, för att NATO går inte in och påverkar priset på Kalles kaviar på att säga. Nej, men när det gäller EU så är det en mängd bestämmelser som kommer från Bryssel och en mängd beslut som tas ifrån våra politiker här i Sverige då, till EU. Det blir liksom enklare för de som ska lobba då, de riktiga storföretagen, de kan spara pengar om att lobba bara i Bryssel. Men så NATO är ett betydligt smidigare medlemskap, för där förändras ju inte livet inom länderna. Där förändras inte liksom lagstiftning och politik och allt vad det kan vara, olika marknader inom länderna, utan det är bara frågan om att skydda från krig. Att man slipper bli anfallen till att börja med, eftersom ingen vågar anfalla. Det är det som är största poängen med NATO, att man slipper bli indragen i krig på samma sätt då. Och det här är ju tvärt emot vad vänstertyper som dominerar den här debatten i Sverige säger. De har ju en helt annan sanning, men den kommer ju för sig från gamla Moskva då, som självklart var emot NATO eftersom de var emot demokrati och för sin egen diktatur. Och det är för jäkligt att vår mediedebatt liksom är färgad av någonting som de tyckte i Moskva då, tillbaka under kalla krigets dagar. Till och med början av kalla krigets dagar. Så att våran, det offentliga samtalet om de här frågorna har verkligen inte kommit så långt som man tycker det borde. Mest beroende då på media. Och apropå media, så ser jag här just att jag har ju faktiskt tänkt att göra en historisk återblick på media. På den här närradioföreningen, nämligen Stockholms. Fast på grannsändaren här, 88 MHz. Ja, det var nämligen så här att jag satt ju då på Vanegatan med mina två Technics skivspelare och två kassettdäck. Och en enkel dynamisk mikrofon och en passiv telefonlåda och en passiv 8-rattars mixer och körde en SBC. Och det här var ju förstås 1981, den 21 februari, klockan 19.30 till 20.30. Jag tänkte sända hela den sändningen i repris här om en stund på FMM. När jag tittade här bland skivorna så tänkte jag, Herbie Hancock brukar vara bra. Och så tog den här låten bara av. You Bet Your Love heter den då, men lite som en trist diskolåt bara så här. Lyssnar man noga kan man ju höra att det är lite Herbie Hancock-stil där i solet på något sätt. Var väl mest kompot på något, jag vet inte, det är lite trist så där. När man hör den på håll, men sen när man lyssnar noga kan man höra att det är lite den här jazzkänslan som han har då, Mr. Hancock. Men man ska ju höra nya grejer och man kan lära sig saker av det. Men det blir alltså ett gammalt SBC-program här så småningom. Ni lyssnar till Föreningen Musik och Media. Vår hemsida är då musikochmedia.com. Och det är lördagen den 9 augusti 2008. Klockan är 14 minuter över 10 denna soliga morgon. För det har varit en del sol. Det börjar ju väldigt, väldigt mulet. Och väldigt, väldigt trist så där. Men sen så har nu liksom har det blommat upp lite här och kommit lite sol och den lyser in här så trevligt. Tvungen att ställa mig här en sund stol. Det ska till och försvinna, ska till och regnigt igen sen, säger de. Och det regnade enormt här igår också. Framförallt lite norr och söder om, eller öster om oss här blir det väl. Jo, men som sagt, det blir en gammal SBC-show här som jag fått av en kompis. Det är då en lördagstimme här som jag ska köra om en stund. Vi sände ju först på söndagarna då mellan 14 och 17, men sen sökte vi lördagar 19.30 till 21.30 och sen drog de ner det till en timme, så att sen blev det efter en tid en timme bara på lördagar 19.30 till 20.30, och det ska jag spela om en stund där. Hon har blommor i sitt hår. Det här är väl då Anders Gärdestad på Föreningen Musik och Media, och du kan även e-posta till mig radiolars@ taxi på väg hem. Vänta här nu. musikochmedia.com. Radio Lars @ musikochmedia.com. Och från den dagen. Oj, tar den slut där? Men vad skönt då. Alltså ska man inte säga, jag har fått lära mig en gång på arbetet som radiopresentatör. Jo, god morgon. Jag heter Lasse Lundeberg. Vi ska nu ta och spela ett gammalt SBC-program. I brist på bättre inspiration just nu kanske nej, men klockan är ju 19 minuter över 10 och när bättre än att då passa på att köra en gammal repris. För nu när vi har år 2008, OS i Peking och allt vad det nu är, så och den 9 augusti så ska vi titta tillbaka till 1981. För då satt jag inne på Banergatan 48 i Stockholm på 5 trappor. Jag hade min tvåa på 67 kvadrat, var det eller 65, ja, något sånt där. Och där hade jag då liksom under många år på att prova att köra sån här popradio. Det började redan i Saltsjöbaden i och för sig. Men provat liksom med, man har någon skivspelare hemma, började då med en skivspelare om bandspelaren, så att Tandberg fyrspår då, och så en skivspelare, vad det var, någon sån här slöd, det var ett halvt varv starttid, men och man höll på och körde, byggde någon liten mix med såna pre-regler och satt och greja, och det var, skulle man spara pengar, så det var 4 regler och 2 rattar var det liksom på samma brev varandra, så här rattarna längst till vänster då, och så var det till och med sån där på när, istället för fjärrstart på ratten, han köpte en sån här ratt med sån här knäpp längst ner som man hade startat radioapparaten med förr, som det knäppte i början när man började vrida på volymen, hade liksom för att öppna micken och sådär. Sen började jag sätta in, kan man sätta in sån här fjärrstart, en sån här mikroswitch där kan man köpa då på LFA och sätta in i de här pre-reglerna så att man kunde, ja, starta något med dem. Men sen utvecklades det där, sen när jag bodde inne på Banergatan då, så höll jag på att mixa och körde och provade. Jag har några inspelningar ifrån innan närradion kom till. För då hette det SBC. Då körde vi massa program då. Men sen när närradion ville ha kommit till, vi startade SBC och allt det här. Jag körde ju SBC-premiären här förra veckan. Men sen när det hade gått en år. För premiären var ju den 12 augusti 1979. Och det här är alltså den 21 februari 1981. Så nu har vi blivit varma i kläderna och vi blev ju stoppade då ordentligen och slutligen då juni 1982. Så att när det här programmet gick så hade vi knappt 1,5 år kvar att sända. Och det var ju bara några timmar i veckan och inte mycket vi sände. Vi hade då, när det här programmet gick så hade vi sändningstiden fredagar 15.50 till 16.30 och söndagar 14 till 16 och så då lördagar 19.30 till 20.30. Och efter oss så kom någonting som heter TM, Transcendental Meditation. För det här inspelningen jag ska köra är efter FM. Så man kan höra när det liksom jag klipps av där när klockan är 20.30. Jag pratar lite för långt för det är svårt att ha en exakt klocka alltid, va? Och de börjar, de låter mycket starkare än oss. Och innan den här sändningen så är det då Disco 88 med Mike Bike, Mikael Rosén, så nu uppe i åren någonstans och kör sån här radio. Men då var det så här att jag sände ut Disco 88s program ifrån min studio, så att jag hade sändningstid från klockan 19 på lördagarna och hade de kassett med hans program då som jag sände ut. Och sen när den kassetten tar slut så tar jag över. Man kan höra det här lilla klicket som är precis när klockan är exakt 19.30. Så den här inspelningen är då lite drygt en timme, för man hör då lite programmet efter och lite programmet före också. Och då ska jag ta, och det går inte, alltså jag kan inte stänga, om jag stänger av kompressionen nu, för jag vill inte komprimera det här programmet, jag vill att det ska gå ut ungefär som det let då, va? Om jag stänger av kompressionen, då blir det ju, ska vi se, då blir det så här svagt, det är för svagt, så att tänkte ha den på, men när man sätter den på classical music där, så att det är lite den snällaste kompressionen. Vad händer om man drar ner drive också? Bladadadadada. Nej, då blir det så där svagt alltså. Jag kan inte ha det. Jag måste nog gå upp lite där. Jag ska testa här. Jag ska gå upp fullt igen. Ja, jag gör väl det. Jag ska bara kolla. Kan man köra så där? Nej, det blir lite svagt i alla fall. Ja, får nog köra så där. Kan man köra så? Okej. Okay. Så jag kör lite betydligt snällare kompression här då, får vi se. Jag får nog gå upp ett steg till. För att det ska låta så mycket som det gjorde på den tiden. Och
som kan sådana här radioentusiaster, alltid så kul att höra sådana här program. Jag har ju sett Radio SUS tidigare och lite amerikansk radio och lite av varje. Nu blir det alltså drygt en timme med SBC-ljudmixarna ifrån den 21 februari 1981.